Men vissa branscher är också lite grann så här, åh, vi är ju så tråkig bransch och här är så tråkigt. Ja, men säg det några gånger till så ska vi verkligen se till att alla fattar att det här är skittråkigt.
Hej på er alla lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Logistik överallt.
Det är jag som är Thea.
Och det är jag som är Åsa.
Och idag, Åsa, så ska vi prata om ett ämne som ligger oss båda två varmt om hjärtat. Något som vi jobbat med en hel del, både du och jag, och som är otroligt viktigt för att vara en attraktiv och modern arbetsplats. Vi ska prata om employer branding.
Precis. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? Det här är något alla företag bör tänka på och logistikbranschen är inte undantagen.
Exakt, det här är en så viktig fråga och vi ska också prata mer om just framtidens arbetsmarknad. Hur kommer den se ut och hur kommer vi jobba framöver?
Ja, det ska vi verkligen prata mer om idag och det ska bli så spännande.
Ja, och på tal om arbetsmarknad, vår sponsor Store Support är ju tillbaka i podden igen och det är vi så glada för.
Ja, Store Support Lager och Logistik bemannar flera av Sveriges största lager med dedikerade bemanningspooler för att verkligen se till att det blir både flexibelt och hållbart i bemanningen.
Exakt. Deras strategi med att ha just dedikerad personal som inte skickas runt till olika lager gör ju också att produktiviteten höjs ordentligt samtidigt som också personalomsättningen går ner. Hur bra är inte det?
Varje personalpool drivs också av ett dedikerat driftteam som är på plats on site. De ser till att det blir hög lojalitet, kvalitet och produktivitet. Det blir verkligen mer hållbart både för medarbetaren och kunden.
Det blir det verkligen. Och på tal om kund, Store Supports kunder är ju några av Sveriges största och mest kända företag inom detaljhandeln. Och vill du som lyssnar veta mer så kan ni klicka in på storesupport.se och läsa mer där.
Nu rullar vi igång dagens intervju.
Vad är employer branding? Hur blir du en attraktiv arbetsgivare? Och hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Dagens ämne är högaktuellt i alla branscher, inte minst i logistikbranschen.
Idag träffar vi en av Sveriges vassaste experter och föreläsare inom employer branding och framtidens arbetsmarknad. Hon är jurist i grunden och har tidigare varit Sverigechef på employer branding-företaget Universum och har skrivit 3 böcker om just employer branding. Välkommen till Logistik överallt, Anna Dyre.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
Så kul att ha dig här. Och innan vi hoppar in i dagens intervju, hur brukar du beskriva dig själv, Anna?
Ja, hur beskriver man sig själv? Det beror på om det är på en dating-app eller om det är sånt här seriösa sammanhang. Men jag skulle vilja säga att jag är en omvärldsbevakningsjunkie. Och det här med employee branding, då, attraktiv arbetsgivare, blir ju så otroligt mycket mer intressant när man sätter in det i sin kontext. För jag tycker ju att employee branding finns precis överallt. Och den dagen employer branding inte finns blir jag ännu gladare. För det är egentligen så, det finns bara one brand. Och alla varumärken, det byggs inifrån och det byggs av människor. Och du kan ha många patent och bra idéer som möjligt. Men inte dina medarbetare med på tåget, haha, logistik, så funkar det inte. Och det är det jag tycker är så intressant, att den här poletten börjar trilla ner mer och mer ifrån att Excel har fått styra vår värld. Och kanske man pratar ibland om de här blåa, gröna, röda, gula människorna. Så kan jag tycka idag att vi förstår att det är kött och blod som vi ska få att springa i samma riktning. Så den dagen vi gifter vår affärsstrategi med vår medarbetarstrategi som vissa lyckas bättre med, så blir det sprutt på grejerna.
Mm. Vi har ju den här podden dels för att göra logistik enkelt att förstå och dels för att visa att den finns överallt. Och du är ju inte logistiker, men vad är din relation till logistik?
Oj, kan man inte ha en relation till logistik? Jag tycker det är så härligt, för att det var ju ett ord som... Ja, inte för allt för många år som man inte visste. Det var liksom bara få förunnat att kunna svänga sig med ord som logistik. Tills man inser att precis som det har gjort, att logistik finns överallt. Så jag har en väldigt god relation till logistik. Det vet alla som har familj och barn. Allt handlar om logistik. Och allt i logistik också handlar om att alltid ligga steget före. Då blir det bra logistik. Sen om den är en stor transport som ska gå från A till B eller någonting annat, så är det just detta att allt i logistik handlar om flöden och hela livet är ju som ett flöde. När vi får stopp i flödet, det blir ju kass, va? Och du kan få stopp i flödet i förmaksflimmer, eller så kan du få stopp i flödet med bussen, eller så kan vi få stopp i flödet som en pandemi. Så att logistik, det finns överallt. Min relation är god, ibland något frustrerad.
Det pratas ju mycket om employee branding och vara en attraktiv arbetsgivare. Men om man börjar från början, vad är employer branding och varför bör man vara en attraktiv arbetsgivare och jobba med sitt employer brand?
Ja, men det är ju så egentligen att jag menar, lika mycket som logistik finns överallt, som jag sa innan, så finns employer branding överallt. Och jag menar, man behöver inte göra det mer komplicerat, utan att det är just, man pratar om ett varumärke som arbetsgivare, och vissa spyr när man har ordet varumärke. Men på något sätt är det ju så att du har ett varumärke vare sig du vill eller inte. Det är ju ingenting du kan välja. Och då är ju frågan så här, vad vill vi fylla vårt varumärke med? Och man har ju då blivit mycket mera medveten om att varumärken är inte helt logiska heller, för att vi människor är inte helt logiska. Många tror att de köper en bil för de tittar på någon innehållsdeklaration, men sen var det minsann känslan när du höll i ratten och det doftade lite läder och du kände att jag kände mig coolare som människa för att den här bilen blir en förlängning av mitt brand, vem jag vill vara. Och då så blir det så härligt, för då inser ju arbetsgivare också att människor köper där man vill vara på en arbetsplats också med kött och blod. Och då spelar det roll med intryck, bemötande, hur är vi mot varandra, man kan prata värdegrund, beteenden. Men det är plötsligt så inser man att det är det som blir det viktiga. Och särskilt i tider av stark förändring som vi lever idag, vad är det som finns kvar? Jo, det är ju faktiskt bara kulturen egentligen, hur vi jobbar tillsammans. Men nu ska man inte tro att detta bara gäller anställda, och så har vi de här konsulterna och de är någonting annat. Jag tycker employee branding, det är ju alla som vi har en relation med. Det kan vara leverantörer, gigjobbare, samarbetspartner, konkurrenter i branschen. Men just detta att ändå våga särskilja det, att hur vill vi uppfattas som arbetsgivare? Men vad som är så intressant är ju att service- och tjänstesektorn har ju vuxit så mycket. Och då blir det ju ännu mer att våra medarbetare är vårt kött och blod. Mm. Och Sverige är en industrination, så vi har varit så vana att vi kan luta oss mot Volvo och vi kan luta oss mot gruvan. Men idag så inser vi att det mesta är ju faktiskt ändå service. Så att, och då blir det våra medarbetare som blir sista länken i kedjan.
Hur gör man då för att bli en attraktiv arbetsgivare med ett varumärke som människor på bolaget vill leva och utveckla vidare?
Ja, det är lätt som en plätt.
Nej, men,
ja, det är jätteenkelt.
Jag kan tänka mig det.
Nej, men vad jag tycker är, den första frågan som man vill, lite grann också vad som är viktigt med all branding, det är ju detta. En grundpelare i branding är alltid, hur sticker vi ut? Det blir väl lite annorlunda mot våra konkurrenter och allt. För att annars så blir det bara mellanmjölk. Och man tar ju det, det vet alla i branding, du tar det tvättmedlet som sticker ut lite, någon relation du skapar till det. Men sen är det också så här att vissa arbetsgivare är väldigt svenska, man ska vara omtyckt av alla. Och ja, det är egentligen inte alls det handlar om, utan ju mer du känner din målgrupp och vet vad de nördar in på, vad de tycker är viktigt, deras drivkraft, ja, då blir det mycket lättare att kunna vara mycket mer precisionssökande. Och det är väl där jag tror att många missar liksom, att vi ska vara så allmänt omtyckta liksom, som en liten hundvalp. Och det tycker inte jag alls. Men ju mer man kan sin målgrupp och vet vad de vill ha, så blir det också mycket lättare att se vad är attraktivt för dem. Sen finns det vissa gemensamma saker, som att de flesta vill inte ha sadistiska chefer eller micromanagement. Vissa saker alla vill bli bekräftade. Men sen det gäller att hitta den där liten nischgrejen som är all branding.
Det känns ju som att många bolag idag jobbar ganska mycket med just det här med att man vill attrahera och man vill rekrytera. Men hur utvecklar man befintliga anställda? Hur får man anställda som kanske säger upp sig, men att vara fortsatta ambassadörer?
Det är en otroligt bra fråga, och idag brukar man då lite slangartat, och det är mycket engelska uttryck, men man brukar säga att retain is the new attract. Att det är ju egentligen där som är den tuffaste fasen, det är ju faktiskt det här med behålla och utveckla. Mm. Behålla låter ju väldigt tråkigt, men att den här utvecklingen, och vi vet också om vi tittar då yngre talanger, så vet man att det finns en väldigt hunger efter snabbare utveckling, och vissa bolag så stannar folk väldigt länge, och då kan man säga lätt till någon som har varit där, bara, åh, det har bara varit där ett år, jag har varit där i 28 och jag fattade grejen efter 5, va? Då dör man om man är liksom en yngre talang. Utan det är just detta att se, vad är utvecklingspotentialen? Och det kan låta superklyschigt, men sen är vi också individer. För vissa människor är utveckling att gå jättefort framåt inom vissa områden. För vissa är utveckling att jobba med vissa typer av kollegor. För andra kan utveckling vara att de kanske faktiskt mer har utveckling på ett personligt plan, att utvecklas som människa. Men det är ju en mänsklig drift att vi vill ha en utveckling och känna att vi inte står still och stampar. Och det är ju bland det viktigaste just för att behålla och utveckla. Och en sak är ju också detta att vi vet idag ledarskap, att man pratar mycket självledarskap, och en duktig chef och ledare är ju också någon som målar upp en vision vart vi ska, och så får jag lite grann känna av vägen själv lite. För att som jag sa, ingen vill få en instruktion exakt hur man ska göra. Det har vi märkt under pandemin också. Det funkar bättre med en rekommendation för att stoppa smittspridningen. Tänk lite själv än att vi hela tiden får en lista vad vi inte får göra, för då blir alla obstinata till slut. Och den biten är, den är supertuff. Och många företag är lite dåliga, tycker jag, på att måla upp visioner vart vi är på väg. Eller ta sina anställda på allvar. För vissa har fortfarande den här synen, kan jag tycka, att det ska tuktas och det ska uppfostras. Och, det ska, och väldigt få av oss gillar det. Alltså gillar man det så kan det också vara en branding. Men de flesta gör inte det.
Och de här då som kanske då har sagt upp sig eller valt att sluta, hur får man dem att fortsätta vara ambassadörer för företaget?
Det här är ju en superviktig fråga, va? För grejen är ju så här, vad du än gör så kommer du ju alltid ha den arbetsgivaren i ditt CV. Mm. Och på nästa intervju så kommer man fråga, vad var bra och vad var dåligt med den förra arbetsgivaren? Och då är det så otroligt viktigt att fundera på det här med ditt renommé vidare. Och vi ska också säga det att det är inte alltid lätt att säga upp sig. Det låter jättefräckt att säga, då skiter jag i det här, du säger upp mig. Väldigt få människor gör det. Och ibland kan man gå i vredesmål. Men väldigt ofta är det kanske att just att man kände att jag var klar här. Det behöver inte vara en dålig arbetsgivare. För idag känner jag också att många arbetsgivare är lite kvar i det gamla. Att oj, det blir hoppjärka, de stannar bara i 2-3 år och sådär. Jag kan väl tycka, ja, ett halvår i kort. Det beror på vilken typ av arbetsgivare. Men ibland så tycker jag att vissa arbetsgivare piskar sig själva så mycket. Att, åh, varför lyckas vi inte behålla? Ja, eller så kanske vi ska tänka annorlunda. Att vi kan välkomna dem tillbaka. Vi lånar ut dem nu till några andra arbetsgivare. Så får de lära sig lite nya grejer. Men vi ser till att hålla en relation. Nästan som en sån här alumniförening. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Vad som också är väldigt uppskattat är att man hör av sig efter 2-3 månader och frågar, vad gör du nu? Får vi hålla kontakten? Får vi fråga dig några frågor? Vad tyckte du vi var bra på? Vad kan vi bli ännu bättre på? Att våga hålla en relation. Men ibland är det lite grann som den här mingelskräcken. Ni vet, man går in i ett rum. Alla tycker det är blä att prata med helt okända människor. Men ibland kan du få bara en liten relation och så håller du den och så blir det bara roligare och roligare. Och det kan jag också känna med att det blir liksom ibland lite ångestfyllt att och nu har den slutat och hur ska vi säga? Ska du ringa den? Nej, du kan väl ringa den? Nej, jag vågar inte ringa. Tänk om de säger något. Och så visste ingen riktigt varför personen slutar eller någonting. Så att det gäller ju att lära också. För jag menar, man pratar också inom den här branschen om regrettable loss. Alltså helt ärligt är det ju fruktansvärt skönt när vissa slutar. Alltså man borde äta tårta och säga hurra. Och vissa är verkligen som man kände, fan vad synd. För de slutar av helt fel anledning. Och där kan jag tycka att man kan faktiskt lära sig jättemycket. Genom att fråga, vad kan vi göra? Precis som du gör med kundvård. Tappar du en jättebra kund, du säger inte bara så här, ah, vad synd. Det finns väl en ny kund. Utan då frågar du kunden, okej, vad kan vi göra bättre? Och sen ska man inte vara så rädd för att nu i pandemitider så ser man ofta yngre och andra pratar mycket mer om trygghet. Och jag tror det kommer bli en jäkla tryck när den här pandemin äntligen börjar. Många har haft väldigt mycket tid att reflektera. Man har reflekterat, vill jag vara anställd, vill jag vara egen, hur vill jag jobba? Och jag tror vi kommer även se hybrider inom anställningsformer. Jag tror inte vi ska vara så rädda för det. Alltså, vi jobbar mycket mer i projektform idag. Så att snarare fundera, slutar folk av helt fel anledning? Eller ibland, faktiskt kan det hända, att man har kassachefer. Och kassachefer gör att medarbetare slutar. Och de cheferna är fruktansvärt dyra, ska man säga. Och där tror jag också man måste faktiskt våga ibland lyfta chefer bort och säga att det här funkar inte. Du kostar för mycket.
Vi ska prata mer om framtidens arbetsplatser och arbetsgivare. Men först, just liksom idag, alla branscher är ju inte lika populära. Vad är det som gör att vissa branscher är mer populära än andra?
Ja, vad menar du? Jag fattar inte.
Nej.
Jämför ett försäkringsbolag med Spotify. Du vill väl aldrig jobba på försäkringsbolaget? Nej. Ja. Men det här är ju också branding, va? Och jag tycker det är så häftigt att vissa arbetsgivare lyckas. Precis som en duktig lärare i skolan kan till och med få kemi, jag hatar kemi, att bli spännande. Så jag till och med frågade läraren, vad tar den sista elektronen vägen? Alla skulle hitta någon inom bindning. Och då förstod hen att kemi hon är inte så bra på. Men jag ändå lyckas förklara och göra det så spännande med elektroniska bindningar att jag ändå var med. Och det kan jag tycka med arbetsgivare som lyckas få att man förklarar någonting. För att ni vet själva när någon nördar in i något så blir det till slut intressant. Men vissa branscher är också lite grann så här, åh vi är ju så tråkig bransch och här är så tråkigt. Ja men säg det några gånger till så ska vi verkligen se till att alla fattar att det här är skittråkigt. Och sen vill jag säga så här, det finns säkert skittråkiga jobb på Spotify också. Mm. Men varför man gillar vissa branscher och annat är ju såklart. Jag menar, när jag växte upp, jag är 50 år idag, telekom, det var the latest shit hit. Alla ville vara på Ericsson, mobiltelefoner, telekomoperatörer, skitfräckt. Idag har det blivit lite mainstream, eller hur? Mm. Nu är det ju startups och den typen. Och sen har det ju alltid varit så att människan är nyfiken på det som är nytt. Men det roliga är att det innebär inte alltid att det är så mycket roligare som arbetsgivare. Men det låter ju fräckare på en middag att säga att jobba på Google än om du jobbar på Försäkringskassan.
Mm.
Så är det.
Yep.
Men det handlar ju om uppgifterna. Men, så visst är det så. Vissa branscher är mer attraktiva än andra och det går trender och annat också. Mm. Självklart. Det är som allt annat i livet.
Hur attraktiv tycker du att logistikbranschen är?
Jag tycker logistikbranschen är också en ganska... Nu har jag förmånen att vara med plan och på olika konferenser. Jag tycker logistikbranschen, man kan egentligen inte kalla det för en bransch. För den här logistik finns ju inom alla branscher. Men det är så fall att jobba inom logistik. Och jag tycker ju då, men det är ju för att jag har nördat in lite, tycker att det är otroligt spännande med logistik. Mm. Men det är klart, om jag säger så här, ja, jag jobbar med logistik på Postnord. Då är det ju ingen som sitter på middagen och säger så här, nej men gud vad spännande, är sant? Brevutdelning varannan dag. Ja, det vill jag vara med om.
Mm.
Eller om du säger att jag jobbar på vad ska jag säga nu, logistikavdelningen på IKEA och vi skeppar grejer över hela världen. Alltså, men jag tycker att logistik, det ligger liksom i framkant. Men det är igen hur du presenterar det. Det är så stort område. Men absolut, jag tycker logistik är lite sexigt.
Ja, det är bra. Och om du har tips till arbetsgivare inom logistik hur de kan göra branschen mer attraktiv?
Jag måste ju säga så här att det är ju, jag brukar prata om att employer branding är ju lite som dating, va? Och tycker du från början att du är ganska osexig och du går på din dejt och säger så här att jag är ju ganska osexig och intressant som människa och att du bara kom hit var ganska roligt eller det var ingen annan som dök upp på intervjun så att det var ändå roligt att du är här. Då brukar man ju vara så här att jag ska säga så här, en kaffe och så går jag.
Jag tackar för mig.
Ja, precis. Jag säger tack. Det var roligt att vara med. Nej, men alltså att göra det sexta är ju detta att du har ju antagligen redan idag medarbetare. Du har antagligen några som är riktigt nöjda medarbetare. Och det börjar som sagt inifrån. Vad tycker de är bra med vårt företag? Varför gillar de att jobba här? Och det måste man liksom fundera på. Vad är det som gör oss då också med branding? Vad gör oss lite mer unika? Sen en annan grej som är ett litet tips är att om ni är ett litet företag som ingen knappt har talas om. Oftast heter de här företagen i logistikbranschen helt crazy namn. Ingen fattar vad man håller på med. Men då brukar jag säga så här att försök att piggybacka på dem ni jobbar ihop med. För antagligen jobbar ni med leveranser åt någon annan. Alltså någon som har ett sexigare brand än du själv. Använd det. Säg att vi jobbar med da-da-da-da-da-da. För kandidaten kommer komma ihåg det. Och då blir det liksom lite grann att då skvätter det lite sköna grejer på dig också. Så det är ett tips. Men också som sagt, börja inifrån. Varför startar vårt företag? Varför finns vi? Vad är vår vision? Vad är det vi kan hjälpa till med? Hur gör vi livet bättre för andra? Då blir det ju helt plötsligt intressant. Men ha din egna story.
Det är ju redan många 80-talister och 90-talister inne på arbetsmarknaden nu. Ja. Och flera är ju på ingång. Hur ska företagen möta deras värderingar och behov framöver och hur ska man locka den här nya generationens arbetstagare?
Ja, det är ju jättelätt, det är bara att göra allt de säger. Nej, men så här är det ju, att det är också kul att man pratar med yngre generationer, så pratar man om alla så här, ja, du som är född mellan det och det, ni är alla likadana, det är ju klart om inte det, det är ju individer också. Och då gäller det såklart att målgruppsanpassa. Sen är det ju såklart så här, va? Rent krasst så har det alltid varit, yngre är mycket mer rastlösa, självklart. Och då vill man ju veta vad som händer nu. Du kan inte sitta så här med ansökningsprocesser som tar 100 år, och bara tack och hej, jag gör något annat. Utan du får ju tänka själv, hur vill jag bli bemött? Allting går mycket fortare idag. Om jag sitter ständigt i min mobil, ja det är klart att jag vill kunna ansöka min mobil. Jag vill bli bemött på den kommunikationsvillkoren som jag har. Jag menar, har du en hemsida som ser ut som att den är byggd 1993? Ja, det känns ju lite dammigt, va? Eller när man kommer till er. Alltså, därför menar jag att därför är det så viktigt att alla företag, alla måste ju vara med sin tid. Och det är så lätt att bara säga, är det vi jobbar med unga och de har så mycket krav och de har det och det. Ja, vad fan, hade inte du krav själv när du var 20 liksom, eller drömmar och visioner? Och det är det jag kan tycka, och det är då man liksom är varning för gubbighet, va? Och det kan jag tycka ibland lite, den här branschen är ganska mycket gubbar och det blir lite gubbighet. Och så har man ont i sina knän och fått lite artros och kan inte spela tennis längre. Och så blir man jättebra med de här unga glada som kommer in och de kan dricka öl och gå till jobbet dagen efter. Det får man inte göra längre. Men det är så lätt då att man blir så här neggig istället för att tänka, vad kan de komma in med? Jag är lite nyfiken på dig, jag bekräftar dig. Och förstår att du har ju vuxit upp i ett annat samhälle. För jag brukar ju säga så här, om man nu tar äldre generationer, det är klart att vill du bli som dina föräldrar? Nej, du håller på att bli som dina föräldrar. Alltså, så är det. Och liksom våga sätta på sig glasögonen. Hur var det själv när jag var kanske runt 20-25, kom ut hungrig på arbetslivet? Hur kan vi matcha det? Och då måste man ju snacka med liksom, sin målgrupp. än att bara, nej, gillar inte det här. Utan de kommer in i helt ny kunskap och nya förutsättningar. Och de är framtidens kunder också. Och då säger jag så här, du bara gillar läget. Mm. Vi måste plocka in dem. Så att var lite nyfiken.
Tyvärr.
Ja, men du vet, det är så här, för att kunder är så jävla jobbiga. Ja, men nu är det så att de betalar ändå din lön och vi får ändå anpassa oss efter kunden. Mm. Så att, eller så kan man ha det som branding att här är ett företag, alla är 55 plus, jättekul. Och sen så när alla har gått i pension, då sänker vi företaget, vi skiter i det. Alltså, för tittar du på exempel företag som är familjeägda, det är väldigt spännande. De pratar ju ständigt om generationsväxling. De förstår ju det att vi måste hela tiden fundera på vad nästa generation vill in, vad nästa generation vill ha och så vidare. Mm. Sen är det klart att det finns vissa saker som yngre generationer med vill ha. De vill ha en individuell utvecklingsplan. Jag vill inte bli satt i något kollektiv. Det roliga är att du vill både ha trygghet men också frihet. Det är inte lätt att leda. Men igen, då får man liksom gilla läget. För problemet är att om du inte tar in yngre på väldigt länge. När du väl tar in någon yngre så blir det någon sorts något alibi. Så här. Och du som är ung, kan inte du berätta hur alla är? Och den som är ung känner så här, det är ingen som vill gå på AV. Det gör ju ingen heller längre, men det är alltid mycket roligare på en arbetsplats där vi har män och kvinnor, unga, gamla, olik mångfald. Mm. Och det är därför man måste sträva efter det. För man får inte sitta så och luta tillbaka och bara, det är bra nu och alla är kvar. Nej, det ska vara en omsättning hela tiden.
Hur gör man som företag för att hitta de bästa kandidaterna?
Nej, men alltså, hur man gör är för det första så måste man ett veta vad fan man vill, eller hur? Vad vill med vårt företag och vad är det egentligen vi behöver för kompetens? För det är väldigt vanligt så här, nu har Arne slutat, du vill in en ny Arne. Nej, det kanske inte ska ha en ny Arne, det ska ha en ny Ulla eller en ny Kim eller skit i Arne. Alltså, det är så lätt att vi ska säga, ja då ska vi in en likadan person. Kanske vi inte alls ska ha. Utan vad gjorde egentligen Arne och vad är liksom lite mer framtida kompetenser? Men det är så väldigt lätt att jaha, ska man jobba här så ska man ha gått på den skolan, så ska man ha en ljusblå uppknäppt skjorta och sen så ska man ha den kavajen och gärna såna här nude jeans, för då känner jag mig trygg, för du ser ut ungefär som jag. Det kallas för halo-effekten. Mm. Istället för att fundera, vad är det egentligen vi behöver få in? Är man riktigt duktig som arbetsgivare och ser till att man är attraktiv, då blir det nästan ett självspelat piano, för då kommer dina befintliga medarbetare verkligen se till i sina nätverk att plocka in andra. Och är du riktigt, riktigt duktig, då behöver du inte ens gång fundera, för då står folk och knackar på dörren och säger du, här kommer en spontanansökan. Men som sagt, man måste veta vad man vill. Vad är egentligen en talang? Vad är det vi på riktigt kan erbjuda? Alltså allt det där hemläxan på något sätt. För det är väldigt lätt att det är så här, nu ska vi rekrytera, nu fast med hemma, du vet, man bara, nu ska vi ha fest, nu dammsuger vi, tar fram så här, det ska lukta lite gott Ajax. Och sen du vet, någon öppnar garderoberna så bara trillar det ju liksom ut skit liksom. Ja.
Nej.
Så att man måste faktiskt veta vem man själv vet. Alltså det är lite grann som dating igen. Man säger, du vet, springer mycket maraton och du vet. Mm. På de här grejerna. Och sen du vet, man ska ut och jogga upp, så bara efter 2 kilometer så bara, är du ta bussen hemma. Nej, men, så att, det är ju liksom lite det att veta vad man vill. Och sen vill jag säga så här också, rent seriöst är det så här, med HR, alltså riktigt duktiga med employee branding, då gifter sig HR med marknadsavdelning, med sälj, med allihopa, alltså alla vet, det här är det vi står för, det här är vad vi gör, hur kan vi göra när vi pratar om oss själva som företag mot kunder, kanske till och med ibland prata om oss själva som arbetsgivare och slå 2 flugor i en smäll, va? Är man mindre bolag så jobbar man ju tajtare ihop, men vad jag kan se med en plugg, det lyckas ju bäst just men som alltid när avdelningar jobbar tillsammans, va? Och förstå vad är det vi behöver. Och sen också kanske det häftigaste är ju också hur många företag idag går nästan inte ut externt, utan de går ut via sina befintliga medarbetare, för de är de bästa ambassadörerna och de är med i rätt källor. Och jag brukar också fundera, som du är duktig employee branding, jag menar, du måste bygga en visibilitet på sociala kanaler. Och vissa tänker så här, åh gud, vi ska bli som Bianca Ingrosso. Nej, det behöver det inte bli. Utan på LinkedIn så kan du ha några experter på ditt företag som pratar om saker och ting, som bjussar på kunskap, som bjussar på insikter. Och de får ofta mycket följare, för man vill ha kunskap och insikter. Och då vill man gärna jobba med människor som har kunskap och insikter. Alltså, man bygger upp storyn om sig själv. För det vet ju också ingen under. Vad gör de? De går in på hemsidan. Hur ser det nu? Man går in på LinkedIn. Känner jag någon som jobbar där eller har jobbat där? Hur ser de ut i sociala kanaler? Och som vi sa innan, är det så här helt patetiskt gammeldags? Men då känner man så här. Och du säger att du är ett företag i framkamp. Tror du inte det, va? Mm. Det är ju liksom basala saker som måste finnas. Men sen brukar jag vara så här. Vilka är ditt företags interna influencers liksom? Du kanske har världens mest spännande grundare. Du kanske har en jättekarismatisk vd. Eller du kanske har en jättekarismatisk logistikchef. Låt den personen prata. För den personen kan prata med likasinnade, jag ska säga. Bjuda Och det är så, vi gillar människor som kan saker. Det gör alla.
Medarbetarskap tänkte vi prata lite om också. Medarbetarskap är ju ett hett ämne som är på tapeten nu i många organisationer. Men vad innebär det egentligen?
Ja, vad innebär det? Jag tror också det är väldigt praktiskt att prata ofta om medarbetarskap. Grejen är så här, det går så himla fort idag. Och du måste ha medarbetare som vågar ta lead. Alltså som vågar... från du är en duktig chef och säger det är hit vi ska och det här är vår mål och vision. För idag är du så som chef, du kan ju inte veta allting. Det går så fruskigt fort när det förändras. Och då är det så att då måste du ha medarbetare som inte är så här, bara, vad ska vi göra idag? När då? Hur då? Alltså de har vi liksom robotiserat bort på något sätt. För då kan vi lika gärna köra in ett hålkort i dem och säga så här ska vi göra idag. Och därför blir det här med medarbetare, det är ju detta att alla får ta ett ansvar. Att du kan liksom inte bara, ah, nej det var ingen som sa till mig om det. Det är väl dit man vill komma med medarbetarskap. Men också medarbetarskap tycker jag är så viktigt att känna ett medansvar. Att jag är så stolt över min arbetsgivare. Jag tycker det är så himla bra här. Så jag funderar alltid på hur vi kan alltid bli lite bättre. Det är ett medarbetarskap för mig. Mm. Och det är dit man vill komma. Men det kräver ju också ett annat typ av ledarskap. Som också delegerar och vågar släppa sargen lite. Det är skitsvårt. Ja. Och sen till syvende och sist är det fast någon som också ska bestämma ibland och säger nej, vi ska inte göra A men vi ska fan göra B och nu får du skratta och le och så gör vi B. Alltså, det är inte alltid demokratiskt på ett företag utan man har en strategi och så får man följa den, like it or not. Va? Det är ibland har man missat det lite anställningsavtalet att det är inte fritt valt arbete att vad chefen säger är en rekommendation bara utan ibland är det faktiskt att det här ska faktiskt göras till och med. Mm. Ja.
Ett annat ämne som är högaktuellt är hållbarhet. Och då tänker vi på hur den psykiska ohälsan i samhället ökar- och att vi lever i ett samhälle som präglas av prestation- och tempot blir allt högre. Och det är återkommande i alla branscher. Hur tänker du kring hållbara arbetsplatser och hållbara medarbetare?
Ja, nu kanske jag sticker ut hakan här. Men den här psykiska ohälsan är jag sjukt trött på- att vi alltid pratar om det. För jag tycker också att ju mer vi pratar om det- ju mer blir det också... Eller liksom, för jag kan ibland tycka så här, livet är hårt och tufft ibland. Och med den här pandemin och olika saker så säger man också det att människor som varit med om lite mer kriser, lite mer tuffa grejer. De är väldigt mycket mer rustade att klara livet. För livet är inte bara en jämnt. Och sen ska man absolut ta den här psykiska ohälsan på allvar. Men där handlar det också, tycker jag, väldigt mycket om självledarskap och självdisciplin också. Att du som människa har också ett ansvar för ditt egna liv. Och ibland kan jag tycka den här blir lite grann att det är alltid någon annans fel. Det var chefens fel och så var det på arbetsplatsen. Och så var det. Ibland tror jag också att vi måste faktiskt ta oss en funderare. Vad är ett normalt liv? Ska jag kunna göra de här 20 000 grejerna samtidigt? Nej, du kanske inte kan hålla på med det. Du måste ibland också välja bort saker för ditt egna välbefinnande. Jag tycker det är väldigt spännande med den här pandemin när vi tittar på vissa arbetsgivare att vissa människor har jobbat mer än någonsin under pandemin. Vissa har jobbat mycket mindre. Men de som har jobbat mycket och de arbetsgivare som varit kloka har just varit detta. Att man också lagt in en sån här självledarskap. Jag menar, du kan titta på IKEA som redan för 50 år sedan pratade om detta. Om du mår bra så mår vårt företag bra. Du måste avsätta tid för jobbet, för din familj men också en egen tid. Och problemet är ofta att vi inte har riktigt tid för återhämtning. Att vi själva den tiden för återhämtning när man faktiskt ibland bara behöver ligga på soffan och bara slökolla 10 avsnitt av Friends. Mm. Är man duktig och bettsken och hela skiten och du har små barn och liksom, du får aldrig den tiden för återhämtning. Och det är verkligen skadligt. Så hållbara arbetsplatser och hållbara människor är väl också att man vågar prata om de här sakerna. Men om vi bara ser varandra prestation så höjer prestation till nästa prestation. För att vi har en förmåga att jämföra oss med den som är bäst och också springer maraton. Och den som inte har något som helst underhudsfett. Och sen så är det jättekul att jämföra oss med den som kan laga en otroligt god risotto. Och sen kan ändå också den här från allt om vin. Och den här personen bergsklättrar. Det är bara att det är 10 olika personer. Men vi tror att vi ska kunna alla de här grejerna. För det är det vi ser och blir... Och nu förstår vad jag menar, matade med.
Ja.
Men att chefen tycker jag är smart och säger så här, vet du vad, det är kväll, det är helg. Vi tar detta på måndag, om det nu inte är något som verkligen brinner. Och chefer som också vågar vara mänskliga och säger det, att vet du vad, nu kopplar vi av det här. Nu tar vi helg på riktigt, eller nu är vi lediga. Eller liksom också uppmuntra till hälsa, till träning och lägga in det. Jag menar, en enkel grej är det här med friskvårdstimme, eller att man gör saker och ting tillsammans. Och igen så kan jag säga också en tillitskultur. då vågar man också säga, det känns som att det är lite mycket för mig just nu. Bra, då gör vi det innan det har liksom smält och brunnit i några säkringar här uppe. Att man har en snällhetskultur på ett positivt sätt. Men det här är en jättetuff fråga och det finns otroligt mycket. Det finns liksom inte bara en universal lösning för det. Men smarta arbetsgivare förstår att det här är också en enorm kostnad. Va? För när medarbetare väl är utbrända borta så är man ofta borta väldigt länge. Och det är ofta väldigt duktiga, bra medarbetare. Och det blir lite kroniskt. Det är nästan som bulimi eller anorexi. Att, ja, det är svårt att kunna gå tillbaka till samma position och i samma prestationsnivå. Det, tyvärr.
Det här var allt för idag. Tusen tack Anna för att du ville gästa Logistik Överallt och berätta mer om employer branding, medarbetarskap och framtidens arbetsmarknad.
Tack också till vår partner Store Support som sponsrat det här avsnittet. Vi gillar företag som jobbar med hållbarhet i alla dess former, ännu mer när det gäller hållbarhet i logistikens bemanning.
Redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Anna tipsar oss om hur du ska jobba med ditt employer brand och bli en modern arbetsgivare. Missa inte det.
Och på dagenslogistik.se hittar du i vanlig ordning en sammanfattning av det här avsnittet. Glöm inte att kika in där. Vi hörs snart igen.